Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Som inledning för min predikan läser jag ifrån Lukas evangeliets 9:e kapitel med början vers 51 till och med vers 62. Orden lyder i Jesu namn. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem. Och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sade hans lärjungar Jakob och Johannes: Herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem, och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sade en man till honom: Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sade han: Följ mig. Men mannen svarade: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sade Jesus: Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sade: Jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade: Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Tiden för upptagande av Jesus till himlen närmade sig, och Jesus var nu på väg ifrån sin hemstad Kapernaum mot landets huvudstad Jerusalem, där han plågades och dog och som en segrare uppstod ifrån de döda. Tillsammans med Jesus gick lärjungarna, 12 av dem, som han själv hade valt ut, med apostlahästarna, alltså de gick till fots och vandrade på den vägen som ledde till Jerusalem, och man hade gett sig av ifrån Galileen, ifrån Kapernaum stad, och nu kommer man till Samarien. Vanligtvis så gick judarna en kringväg. De gick inte rakt genom Samarien eftersom judarna såg ned på samarierna och såg dem som blandras med fel lära, och man ville inte ha något med dem att göra. Och säkert var det så att samarierna tänkte på samma sätt och såg ned på judarna. Och nu vandrar man längs vägen och man kommer till en samarisk by. Och då sänder Jesus budbärare i förväg för att förbereda ett natthärbärge för sig själv och för sina lärjungar. Dessa budbärare återkommer och berättar hälsningar. Och då framförallt bröderna Jakob och Johannes blir upprörda och blir arga då man får veta att det inte finns ett enda hem i Samariens by där man skulle ha tagit emot Jesus som gäst. Jesus och lärjungarna som nattgäster. Därför fick dessa bröder öknamnet eller tilläggsnamnet Osksönerna. De kom väldigt ivriga till Jesus och sa: Herren, ska vi kalla ner himlen, eld från himlen som förgör dem? Lät det inte ganska illa att man vill hämnas flera gånger om för att samarierna inte ville ta emot Jesus och lärjungarna som gäst? Hur gjorde då Elias på sin tid? Lärjungarna visste nämligen att profeten Elias halvvägs eller på 850-talet så hände det något. Israels konung Ahas styrde Israel under cirka 2 års tid, och under hans regeringstid så gick det inte alls bra. Han dyrkade avgudar, särskilt avguden Baal, och Gud förargades över detta, över att man dyrkade avgudar. Och det hände då en gång så att konungen Ahas ramlade ner genom ett takfönster och skadades väldigt allvarligt. Så allvarligt att han var rädd att han skulle dö. Han skickade sina budbärare för att höra sig för från Baal hur det skulle gå. Skulle han bli frisk eller skulle han dö? Och budbärarna stötte på profeten Elia, som berättar att den här konungen kommer inte stiga upp från sin sjukbädd längre, utan han kommer dö. Och när budbärarna går tillbaka till konungen och berättar hälsningar från Elia, så blir konungen arg och skickar ungefär 50 män med hövdingar. Och Elia berättar då hälsningar ifrån Gud och berättar också varför Gud har sagt så här. Och det är för att han och folket dyrkar avgudar. Och då säger han att om jag är Guds man, så låt elden komma från i himlen och bränna ner er. Sådana här hälsningar hade Johannes och Jakob hört, och nu framför de det till Jesus och säger: ska vi göra likadant? Och vad säger Jesus då? Inte alls. Han tillrättavisar sina 2 lärjungar och säger till dem: mina söner, nu vet ni inte vilken andes makt ni ber om när ni ber om en sådan hemsk hämnd för de samarier som inte tar emot Jesus. Jesus fortsätter och säger: människosonen kom inte för att förgöra människornas själar, utan för att rädda dem. Gud skickade sannoliken inte sin son för att förgöra människornas själar, utan för att det skulle rädda hela mänskligheten som fallit i synd, för att det skulle räddas ifrån förtappelsen. I lilla evangeliet berättar Johannes, eller skriver Johannes, att så har Gud älskat världen att han gett sin enfödda son, för att inte en endaste som tror på honom skulle hamna i förtappelse, utan skulle ärva det eviga livet. så väldigt stor är kärleken ifrån Guds, från den himmelske fadern för var och en människa som han skapat. Så stor är kärleken att han gett sin enda kära son som kom för att uppfylla sin faders önskan så att inte människorna skulle behöva hamna i förtappelsens plåga. Jesus förmanar dessa två lärjungar som bad om hämnd. Är det inte så att var och en av oss, vi har den gamla besudlade delen, köttet och blodet, som har väldigt lätt för att be om något motsvarande när det inte går så som vi önskar. Då kan vi tänka att tänk om Gud kunde komma med ett strängt straff och ge en ordentlig lärdom till denna människa. Och ibland så blir det så att man säger att det där kan jag aldrig någonsin förlåta. Hur svårt är det då inte att leva om man är så bitter, har ett sådant bittert hjärta att man säger att jag kommer aldrig någonsin förlåta detta. Om Jesus undervisar att om ni inte förlåter varandra så kommer heller inte den himmelske fadern förlåta er. Det sägs i Kristi kyrkolag. När detta hände så förmanade Jesus och undervisade Jesus dessa bröder och alla lärjungar. Kvällen är nu sen och det är natt på väg, men Jesus fortsätter vandra sin färd. Han vandrar till en annan by. På samma sätt som han hade gett rådet till sina lärjungar att tar man inte emot dig i en by så gå till en annan. Så vandringen fortsätter mot Jerusalem. Och nu kommer en man och han vandrar på vägen och säger till Jesus: jag ska följa dig vart du än går. Man skulle kunna tänka sig att nu blev Jesus glad då han träffade en människa som var beredd att följa honom och bli följeslagare till honom. Sannolikt är det så att den som yttrade dessa ord var en ung man som hade hört talas om Jesus, vilken förunderlig man han var och hur tryggt det var att slå följe med en sådan man, precis som lärjungarna hade fått erfara. Det blev aldrig någon fara när man fick vara följeslagare till Jesus. Han botade sjuka. Han gav mat till de hungriga. Han stillade stormen. Allt man behövde så ordnade han det. Han till och med väckte människor ifrån de döda. Så denna unga man tänkte att med en sådan här man vill jag slå följe. Det skulle vara gott att fortsätta färden så. Skulle man inte kunna tänka sig då att Jesus skulle bli glad när han träffade en sådan människa? Men Jesus svarar ganska underligt: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Jesus skönmålade inte, han lockade inte människor med hopp om gott timligt liv om man följer honom, utan han berättar hur det är att vara följeslagare till honom. Den som vill följa honom får förneka sig själv och bära ett kors dagligen och följa honom. Låt oss tänka på Jesu liv. Hur var det där han föddes? Tänk er, han var himlens och jordens herre och hans födelseplats var ett torftigt, en krubba i ett stall för djur, och modern lindade in den nyfödda Jesus i en krubba där man matar djur. Det fanns ingen plats i människornas hem till dessa fattiga Maria och Josef som hade kommit dit för att betala sina skatter, utan de fick nöja sig med djurens boning, som säkert var i källaren på något hus. Det var inte särskilt glamoröst, Jesu födelseplats. Och hur var det på hans dödsplats? Färden leder till Jerusalem, plågan och döden. Låt oss med några ord påminna oss om när Jesus var dömd till döden, så bar han sitt eget kors och man kom till Golgata där man spikade upp dessa korsfästa och reste korsen. På Jesu båda sidor fanns rövare, och hur Jesus då han var på det mellersta korset orkade trösta sin mor och gav råd till Johannes hur han skulle ta hand om hans mor. Det fanns tre döende män. Hur olika var inte dessa tre män? På vardera sidan om Jesus fanns två ondgörare. Den ena av dem sällade sig till smädelsen som hördes ifrån marken från överste präster och lärda gentemot Jesus. Så en av dessa rövare, han anslöt till dem och smädade Jesus. Men den andra av dessa rövare förmanade sin rövarkompis att han smädade Jesus, att vi har förtjänat vårt straff, men denne man på mellersta korset har inte gjort något ont. Därefter vände han sig till Jesus och säger: kom ihåg mig när du kommer till ditt rike. Kom ihåg mig när du kommer till ditt rike. Mer än så sa inte denne man. Men Jesus var genast beredd att predika alla syndernas förlåtelse till honom. Idag kommer du vara tillsammans med mig i trädgården. Är det inte underligt att syndabekännelsen behövdes inte mer än att säga att kom ihåg mig när du kommer till ditt rike. Och så här är det även idag i våra dagar. Den människa som genom synder och överträdelser kommit ifrån Guds rike och Guds barn. Det behövs inte mer heller idag än att be om att man skulle få tro sina synder förlåtna. Så som vi hörde i föregående predikan om den förlorade sonen. När vi påminner oss om vilket sinnelag Jesus hade. Inte bara på det mellersta korset på Golgata, då han ber sin fader och säger: far, förlåt dem deras synder. De vet inte vad de gör. Han böjer sitt huvud och ger sitt liv. Så här tryggt gick Jesus i döden, och så tryggt får vi också lämna vårt liv i den himmelske faderns händer. Han vet var och en av oss, våra livsskeden och våra kommande dagar, hur många dagar vi har kvar och vad vi har att vänta längre fram. Men sen när vi betänker vilket sinnelag Jesus hade, då aposteln Paulus skriver till Filipperna så här: låt även er ha ett sådant sinnelag som Kristus Jesus hade. Han hade Guds skepnad, men han hör inte fast vid att vara jämbördig med Gud, utan han övergav sig själv. Ett sådant sinnelag hade Herren Jesus Kristus. Han övergav rättigheten frivilligt och tar på sig slavens eller trälens form, och i allt lever han som människan och lever under 33 års tid i människoskepnad bland människor. Och nu uppmanar aposteln: låt er ha ett likadant sinnelag, alltså du och jag, att vi ska ha Kristi sinnelag. Och det har vi fått höra talas om i många predikningar här i sommarmötet i Äänekoski. Hurdan är Kristi sinnelag? Han ber aldrig. Han vill erbjuda aldrig hämnd, utan varje gång en människa ber om syndernas förlåtelse så stannar Jesus upp. Och han tar sig tid att lyssna, och han vill alltid hjälpa det som söker efter hjälp. Och framförallt förlåta synderna till den som ångrar sina synder. Och Jesus säger till denna unga man att rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Där de får lägga sina fågelungar. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Även denna vår och sommar har vi fått glädjas åt flyttfåglarnas återkomst. De har byggt bon, gjort, lagt ägg och ruvat på dessa så att det blivit fågelungar. De har matat sina fågelungar som nu kvittrar glatt. Och kvittret har kommit med hälsningar om att himlens fåglar är varelser som Gud skapat och som han har omsorg om. Rävarna har lyor, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Vi vet inte hur det gick för denna man. Sannolikt är det så att denna människa inte valde att följa Herren Jesus och hans lärjungar när han fick höra hurdant det var att vara Jesu följeslagare. Den som överger sitt liv för min skull finner det. Så här lovar Jesus att den som följer honom måste överge mycket i sitt himmliga liv, men han kommer finna ett nytt liv. För många människor har det skett precis så här. De har tänkt att det troendes människor är väldigt tråkigt och ungefär som att man skulle vandra i ett sorgefölje. Men när man fått bättringens heliga nåd så har man sett hur fri ett Guds barn får vara och som får glädja åt den frid som följer med tron och friden med Gud. Och om denna man så vet vi inte mer. Och färden fortsätter. Man vandrar på Samariens vägar. Och nu kommer det en annan människa emot. Och då säger Jesus: följ mig. Vad svarar då denna människa? Han svarar: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Men då svarar Jesus denna man så här: Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. Jesus framför en kallelse till denna man om att komma till Guds rike. Kom och följ mig. Men den här mannen är artig och han framför en orsak till varför han just nu inte kan slå följe med Jesus. Han säger att låt mig först gå och begrava min far. Men låter då Jesus inte människor begrava sina nära och kära? Mor och far, maka, barn och så vidare. Är inte begravningar väldigt viktiga händelser i människors liv? Så är det. Det vet vi alla hur viktigt det är, hur viktig begravningsvälsignelsen är. Då man bär in kistan till kyrkan eller till välsignelsekapellet där prästen går före och sorgmusiken spelas och människorna står upp och kistan bärs till altaringen. Efter att sorgmusiken tystnat så sätter man sig i sina bänkar och där börja sedan välsignelseceremonin. Jag tänker alltid så att denna situation är väldigt känslofylld. Det är det mest krävande ceremonin för en präst. Dessa åhörare är som allra mest känslomässiga och följer varje rörelse och ord som prästen säger och ser om prästen är med i sitt hela hjärta i denna välsignelseceremoni. Eller är det så att han bara läser utan till från handboken? När det handlar om en välsignelsesituation så måste man förbereda sig väldigt noggrant. Det är en väldigt känslomässig situation och dessa välsignelseord ska uttalas, det som sägs efter trosbekännelsen: ifrån jorden är du kommen och till jord ska du åter bli. Jesus Kristus, frälsaren, kommer väcka dig på den yttersta dagen. Låt oss aldrig glömma de tre välsignelseorden. Jesus Kristus, vår frälsare, kommer återuppväcka dig på den yttersta dagen. En gång kommer återuppståndelsen både för det rättfärdiga och för det icke-rättfärdiga. Det berättar Jesus om vid den yttersta domen. Hur herden skiljer lammen från getterna. Lammen kallas till den högra sidan och getterna till den vänstra sidan. På den högra sidan säger han: kom det som min far välsignat för att äga det rike som är förberett för er från tidernas begynnelse. Och till dem som är på vänstra sidan, till det som inte ville göra bättring eller ta emot Guds gåva, det får ett sorgligt budskap: gå härifrån, ni förbannade. Till den eviga elden som förbereds för själafienden och hans änglar. från början var denna plats inte avsedd för människan utan för själafienden och för hans änglar. Jesus tillät inte denna man att först gå och begrava sin far, utan han säger så här: låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. Det här är den rätta prioriteringsordningen. Då människan hör Guds kallande ord, eller när en annan människa tilltalar en person och säger att vill inte du också göra bättring och följa Herren Jesus, så är det många människor som har någon slags orsak och säger att just nu kan jag inte, det finns många hinder, precis som i salmen vi sjöng innan predikan. Men om man flyttar på bättringen till kommande dagen, så kan det plötsligt vara så att tiden är inne för att lämna denna tid och man hann inte göra bättring. Därför påminner Guds ord alltid om att när du hör Guds kallande röst, var flitig och gör bättring. Och sen träffar man på en tredje person som kommer och säger till Jesus: jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Så det är lite grann samma slags orsak som den föregående mannen hade. Han är inte riktigt redo att göra bättring, utan han vill först artigt framföra för Jesus att kanske sen, men jag ska först ta farväl av mina där hemma. Varför gav Jesus inte denna man möjligheten att ta farväl av dem där hemma och fråga dem vad de skulle anse om att han följde Herren Jesus? Och då skulle det ha kunnat skett så att familjen där hemma kanske hade sagt att det ska du absolut inte göra. Du kan inte följa den skaran som följer Jesus. Så Jesus ger inte sitt tillstånd att avvakta, utan trons gåva är det absolut dyraste och viktigaste, som kristendomsläraren säger i början. Att kännedom om Jesus Kristus och att bli Guds barn är det dyrbaraste vi har i livet. Och vi kan också lägga till att det dyrbaraste i livet är att bevaras som Guds barn. Och därför gav Jesus inte tillstånd att återvända hem och fråga dem där hemma vad de skulle tycka, utan först ska man göra bättring, sen kan man gå hem och ta farväl. Den som älskar sin far eller mor, sin bror eller syster mer än mig, den är inte duglig inför mig. Så är det även idag. Och Jesus svarade till den här personen: den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Såningsmannen kan inte snegla bakåt, utan han måste se framåt. Och då kommer jag att tänka på ett exempel från Gamla testamentet, där Gud skickade två män för att höra sig för om hur man levde i Sodom och Gomorra. Och då gick de hem till Lot och berättade att Gud hade tänkt dränka denna stad. Och dessa två män ber Lot och hans fru att, och även deras två döttrar, att skynda sig därifrån innan Gud dränker denna stad, eller båda städerna Sodom och Gomorra. Och dessa sex personer ger sig av, de flyr dessa städer då Gud ska förinta dessa två städer på grund av syndigt levande där. Sedan berättas det om att Låts hustru stannar upp på färden, vänder sig om och ser tillbaka på förintelsen som Gud orsakat, och det gav förskräckliga följder. Jesus uppmanar och säger att kom ihåg Låts hustru, vad hände henne? Säkert kommer ni åhörare också ihåg vad som hände. Hon förvandlades till en saltstod. Hon stannade kvar och tittade bakåt. Men Guds barn ska alltid rikta sin blick framåt mot målet, härlighetens himmel som vi är på väg till. Och även nu ikväll får vi höja vår blick och se på den uppståndna Herren Jesus Kristus. Du får upphöja ditt hjärta tryggt även i denna stund och tro alla synder, frestelser och brister förlåtna i Herren Jesu heliga namn och dyrbart utgjutna försoningsblod till frid, frihet och glädje. Vad har vi att oroa oss för? Och vad har vi för problem här när det blodiga korset betalar skulden vi har? Var trofast ända till döden, så ger jag dig livet, livets krona. Så här har Herren Jesus lovat. Och detta löfte håller ända till tidernas slut. I Jesu namn. Amen. Vi stillar oss i bön. Helige rättfärdige Gud, kära himmelske Fader, vi tackar dig för allt, alla de goda gåvor som du i rikliga mängder välsignat oss med. Vi tackar för denna söndag som vi fått fira genom att höra ditt heliga ord. Alldeles särskilt tackar vi dig för förlossningen som du förberett i din son Herren Jesus Kristus, som på det mellersta korset i Golgata gav sitt liv, utgöt sitt heliga blod, så att var och en av människorna genom honom ikväll och i framtiden har möjlighet att få sina synder förlåtna. Vi tackar dig för att du har erbjudit i dessa sommarmöten detta allra, den allra mest dyrbara gåvan. Även till det som ännu inte är delaktiga av din nåd. Vi ber att du skulle välsigna det ord som lästs och talats här till alla åhörares hjärtan, så att det skulle bära god frukt för det eviga livet. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver er frid. Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.